Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han är författare, professor och landets kanske mest kände historiker. Trots att han nyss inte fyllde mer än 50 år har han gett ut ett oerhört stort antal böcker om allt från Sverige på 1200-talet till berättelsen om Robin Hood. År 2000 belönades han med Augustpriset för Stora döden, en fackbok om 1300-talets stora katastrof, pesten. Men denne Lunda-professor är också ett känt tv-ansikte. Två gånger har han vunnit programmet På spåret tillsammans med Elinor Persson. Och han har också varit programledare för Sveriges historia i TV4. Till allt detta är han även en stridbar debattör. Och senast nu i vintras initierade han en stor debatt om den högre utbildningen i Sverige. Det här är 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Dick Harrison.
Pröva att berätta om dagens väder eller någonting. Så att...
ja, dagens väder är typisk för den här delen av Sverige. Det är gråmulet, småkallt, allmänt ointressant. Perfekt dag för att sitta inomhus och arbeta. Hur låter det här?
Det låter jättebra faktiskt.
Då så.
Det är tidig vår och vi har slagit oss ned i Dick Harrisons stora vardagsrum i den gamla ståtliga villan utanför Lund där han bor med sin familj. Många känner till Dick Harrison som föreläsare och populärvetenskaplig författare, ja, en folkbildare som i bok efter bok tillgängliggjort den djupa historiens gåtor på ett lättfattligt och inspirerande sätt. Men under åren har han också framträtt i en rad olika debatter som snabbt ofta blivit mycket laddade. Det har handlat om fildelning, svenska språkets ställning i Finland och hans egna böcker om slaveriets historia, för att bara nämna några ämnen. Nu under vintern 2016 startade han ännu en genom en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Högre utbildning är ett haveri". Den debatten spred sig sen som en löpeld genom medierna. Bland annat blev just Expressens kultursida ett viktigt nav för den här ordväxlingen kring det eventuella krisläget på landets högskolor och universitet. Snabbt blev tonläget också mycket högt med en rad olika personangrepp från olika håll. Många från universitetsvärlden höll med Dick Harrison, medan andra var djupt kritiska mot hans resonemang och menade att han till stor del bara är besatt av egna personliga vendettor. Något som ändå är helt säkert, det är i alla fall att Dick Harrison ofta rör upp känslor, vilket han även kommer berätta om här i intervjun. Och vi kommer också prata mycket om den specifika debatten som började i vintras. För den som inte hängt med där kan jag göra en kort resumé. Det som Dick Harrison kallade för ett haveri inom högskolan handlade om två saker. Det ena rörde sig om en kritik av högskolorna och universiteten som fabriker för kunskap och lärande. Ja, fabriker med ett löpande band där det hela tiden är den kvantitativa volymen av studenter som premieras på undervisningskvalitetens bekostnad. Och Dick Harrison menade att lärosätena idag hela tiden sänker kraven då man får betalt för antalet examinerade studenter. Det andra handlade om bildningens status i Sverige. Ett förlorat ideal där synen på kunskap och förkovran förändrats radikalt. Till det berättade Dick Harrison även att många av hans studenter tappat gnistan. Att de inte längre ville anstränga sig utan hela tiden förutsatte att en utbildning ska vara kul. Vi kommer återkomma till allt det här under vårt samtal tillsammans. Men vi börjar från början med barndomen i en liten stad i Skåne där en ung pojke en dag blev intresserad av historia.
Jag lärde mig läsa en bra bit innan jag började skolan. Och hemma hos oss, det var ett lägre medelklasshem i en typisk 70-talsvilla i Staffanstorp i Skåne, fanns det inte så där väldigt många böcker som var ägnade att bli intresserad av när man är 4-5 år. Men det fanns två böcker som jag bläddrade i och lärde mig läsa ur. Och det ena, det var mammas gamla skolbok i historia. En blå bok skriven av Carl Grimberg och välkänd för de som växte upp på 30-, 40-, 50-talet. Vältummad. Och så fanns familjebibeln illustrerad av Gustave Doré. De här förfärligt ruskiga men fantasieggande helsidesillustrationerna av folkmord och katastrofer och syndaflod och annat. Och vad jag fastnade för var naturligtvis bilderna. Både bilderna i historieboken, alltså Stockholms blodbad, tåget över Bält, sånt. Och bilderna i familjebibeln. Och jag ville väldigt gärna veta vad de här bilderna föreställde. Och då försökte jag lära mig att koda av de märkliga krumelurerna bredvid, alltså texten. Och vad jag inte fattade, det var att vad jag ägnade mig åt var någon sorts primitiv typ av forskning. Ta reda på vad bilden föreställde genom att lära dig språket. Och jag lärde mig läsa i mångt och mycket genom att jag ville veta vad det här var för något. Alltså historieforskning på barnnivå. Jag visste ju inte att det var historia något av det här, men sen fortsatte det här och jag har aldrig slutat bli intresserad av att ställa nya frågor till historia.
Vad tyckte dina föräldrar om att du så tidigt satt där med böckerna?
Ja, först så vet jag inte om de brydde sig. De tyckte väl mest det var kul. Jag satt och bläddrade och tittade på bilder. Senare blev det en dubbelhet. Jag vet att ibland, särskilt mamma, var glad över att jag var intresserad av att läsa. Lärde mig läsa tidigt. Jag behövde aldrig gå årskurs 2 på lågstadiet, för jag kunde redan det mesta där, så jag fick gå direkt i 3:an. Men när man sen kom upp nästa steg, alltså mellan- och högstadium, och jag läste mer och mer och mer och slukade den ena källsamlingen efter den andra, då blev det tvärstopp. Då blev de rädda att jag skulle bli förläst. Det var ett ord som ofta förekom i hemmet, förläst. Att det var skadligt att läsa mycket, att man blev dum, att man blev rubbad. Man riskerade att bli sinnessjuk om man läste för mycket. För det fick jag veta att det var en fara, böcker var farligt. Och det blev så att jag var tvungen att sitta och fuskläsa, alltså läsa med ficklampa eller smyga mig undan och läsa när ingen såg, eftersom det var så farligt och förbjudet. Jag fick bara läsa läxor och inget annat under den period. Sen har jag insett att det här var en väldigt vanlig attityd bland föräldrar i den generationen som hade vuxit upp på 30-, 40-, 50-talet och som betraktade läsning som något skumt. Att barn skulle vara ute och leka, de skulle få frisk luft, de skulle undvika läsning, för då skulle de just kunna bli förlästa.
Vad tror du där kommer ifrån, alltså den här uppfattningen att böcker skulle vara farliga för barn?
Alltså det fanns långt fram på 1900-talets andra hälft en utbredd uppfattning inom underklass, medelklass, att det där som man läste på universitet, där man själv aldrig hade gått, för då var universitetsutbildning var exklusivt fortfarande, att det var något som gjorde människor rubbade och konstiga. Den lärda akademiken, det var lika med en knäppjök. Och det var farligt att bli det, medan det sunda, vanliga kontors- och fabrikslivet var det man skulle eftersträva, för det var det man kände till. Det var alltså okunskapen om en värld där bildning betydde något. Och okunskapen i sig gjorde man då till något som blev någon sorts motsvarighet till främlingsfientlighet. Man var alltså rädd för det man inte kände till. Och i det här fallet var det dessutom omsorg om barn. Man ville inte att barn skulle bli konstiga dumskallar, idioter. Alltså den typen av råd användes. Och jag har insett att det är precis den typen av attityd man har när man konfronterar någonting man inte känner igen själv. Därtill kom att det fanns en utbredd uppfattning att man kunde inte bli något på det här. Man skulle få en riktig yrkesutbildning och inte gå och läsa en massa skräp som man inte blev något på alls. Historia hörde dit. Det var något man läste för att det var kul, som lite underhållning kanske. Men ska man utbilda sig och bli något, ja, då kan man bli vanlig arbetare eller tjänsteman, eller i bästa fall högstatusjobben, det var advokat eller läkare eller något sådant, något sånt där riktigt jobb. Och då sysslade jag ju med dumheter. Att sitta och läsa en massa romaner eller en massa isländska sagor eller dandaligerisk gudomliga komedi eller annat skräp. Det var ju bara sånt som kunde blockera för riktiga kunskaper. Och alltså satte de ner foten.
På vilket sätt då?
Förbud. Läsningsförbud. Det levde jag med i något år och bröt givetvis mot det hela tiden. Men den typen av förbud, om meningen var att jag skulle avskräckas från att läsa, så hade det bara motsatt effekt.
Vad tyckte dina föräldrar sen om ditt karriärsval då?
Min pappa brydde sig inte speciellt mycket. Min mamma var mycket skeptisk. Hon var i och för sig helt inne på att jag skulle läsa på universitet. Hon hade gärna velat göra det själv, men det fick man inte om man var flicka i hennes generation. Däremot så var hon inte riktigt nöjd alls med att jag ville läsa historia. Hon tyckte att det kan jag ha som en hobby. Hon hade varit advokatsekreterare och hon tyckte att företagsjurister var det bästa man kunde bli. Eller läkare, eller tandläkare, eller något sånt där riktigt jobb. Jag läste alltså historia direkt. Jag tog min fil. kand. När jag var 21 år gammal och blev doktorand direkt. Så för min del så har karriären gått på räls. Jag har aldrig satt min fot på en arbetsförmedling, alltså inte ens öppnat dörren till den. För mitt yrkesval visade sig väldigt snabbt vara korrekt. Och då tystnade protesterna. Men de där åren däremellan, gymnasieåren och tidiga universitetsåren, då möttes jag med stark skepsis.
Vad sa de sen när du blev professor då?
Min far, de skilde sig när jag höll på att studera i början, och sen hade jag en kontakt med min far och han avled också så småningom, så hans kommentar ute blev fullständigt. Mamma var väldigt stolt och det hade hon då varit ett bra tag innan också, när det gick upp för henne att det här faktiskt var ett yrke. Vad jag inte visste, och inte hon heller och ingen annan i Sverige på den tiden, det var att det även kunde vara ett yrke utanför akademin. Jag började plugga historia för att jag tänkte att jag kan få ett jobb på universitetet och kan bli forskare, vilket jag blev. Men jag lyckades tajma det här av en slump med en historieboom som kom på 90-talet och som ledde till att man började efterfråga historiekunskaper även långt utanför akademierna. Vilket ledde till att jag kunde starta företag och hålla föreläsningar, alltså en bisyssla som blev mycket mer omfattande än jag hade kunnat föreställa mig överhuvudtaget. Och det var en överraskning för mig, lika väl som för alla andra.
Hur var det att växa upp på en plats som Staffanstorp?
Det var inte alls trevligt. Nu tycker jag bra om Staffanstorp. Det har blivit bra. Men det var inte trevligt att växa upp där och gå i skola där i början av 70-talet. Staffanstorp var alltså en gammal håla på landsbygden som hade fått järnväg och ett sockerbruk och blivit ett typiskt brukssamhälle på landsbygden. Alltså gått igenom de här typiska faserna som många svenska landsorter har. Men sen drabbades det av, eller fick, en konstig särutveckling på 60-talet. Till skillnad från de flesta andra landsbygdshålorna så stannade det inte i växten eller sjönk, utan tvärtom expanderade det väldigt snabbt. Läget mitt emellan Lund och Malmö gjorde att man byggde ut det. För fort. Det blev stora villaområden, hyreshusområden och skolorna växte inte i samma hastighet. Barnomsorgen gjorde det definitivt inte. Fritidsgårdarna halkade efter. Men följde var att det var stora generationsproblem. Man hade ingenstans att gå, det blev stora ungdomsproblem och när jag gick i högstadiet var det här mycket otrevligt. Man kunde läsa i Sydsvenska Dagbladet att centralskolan i Staffanstorp, där jag gick, 7-9, det var gangsterskolan i Skåne. Knivslagsmål, knark, farligt, motorcykelgäng. Alltså det, och allt det där stämmer naturligtvis inte, men mycket gjorde det. Jag blev väldigt mobbad i skolan. Jag fick vara hemma flera dagar för att jag skulle bli ihjälslagen annars. En gång fick jag mitt huvud dunkat i ett pingisbord utan att någon ingrep. Det var en mycket hård och otrevlig attityd, särskilt om man då avvek från mängden och satt och läste. För det gjorde jag. Så mycket jag kunde på skoltiden eftersom det var fritt fram att läsa där. Därför var det också en stor befrielse för mig när jag slutade högstadiet och kunde ta bussen in till gymnasiet i Lund. Och det var som en befrielse att äntligen vistas med folk som tyckte att det var helt normalt att sitta och läsa en bok.
Hur gjorde du då för att klara igenom de här svåra åren?
Jag gick mycket in i mig själv. Blev väl vad man skulle kalla en asocial individ på många sätt. Umgicks inte särskilt mycket med så kallade skolkamrater. Av självbevarelsedrift. Och blev väl något av en enstöring på högstadiet. Lärde mig väldigt mycket, läste kolossalt mycket, men levde mycket med mig själv och böckerna. Detta ändrades när jag kom upp till gymnasiet och universitetet. Det var mycket tydligt att miljön var osund. Men detta vill jag inte ha sagt att den är det idag. Alltså, som jag sa tidigare, jag vistas i Staffanstorp en hel del. Jag sitter med i en Rotaryförening i Staffanstorp och jag har haft mycket med Staffanstorps kommun att göra. Man har byggt om hela innerstan i Staffanstorp. Den ser ut som ett medeltida stadscentrum idag, vilket är fake, men det är ett roligt fake. Men på 70-talet var det på många sätt en ohälsosam miljö att vistas i.
Vad säger de här? Dina gamla, man kanske inte ska kalla det klasskamrater, men de som gick i din klass då, under högstadiet, vad säger de idag när de träffar på dig?
Jag har ingen aning, jag har kanske sett en eller två av dem sammanlagt sedan tidigt 80-tal. Så det är ett stort frågetecken för mig vad de skulle säga. Jag har ingen aning.
Du måste ju ha arbetat upp en enorm hastighet om man bara tittar på allting du har gjort. Ibland kan man få en känsla att du är 100 år gammal när man tittar på hur många böcker du har skrivit, men det stämmer ju inte.
Nej, jag fyller 50 den 10 april så nu i år, så det är hälften rätt bara.
Och hur många böcker har du hunnit bli?
Ja, det är svårt att räkna för alla har inte kommit ut än, men det är någonstans mellan 40 och 50.
Ja.
Beroende på hur man räknar. Men bakgrund, skäl till det här, jag får ofta den frågan. Och det finns två orsaker. Det ena är att jag är väldigt arbetseffektiv och disciplinerad. Min väckarklocka ringer vid 5-tiden på morgonen. Då går jag upp och en timme senare sitter jag och arbetar effektivt. Och det gör jag sedan hela dagen. I pauser mellan undervisning, frukost, snabb lunch och så vidare. Men det är bara ena förklaringen. För forskningstid är likadan för mig som för alla andra. Det tar lika lång tid för mig att gräva fram kunskaper. Skillnaden ligger sen i att skriva ner det. Jag är väldigt effektiv jämfört med många andra på att förvandla forskningskunskaper till färdig text, till prosa. Och det är inte en talang, det är inte medfött, det är något jag har lärt mig. Och bakgrunden till det var att jag var, när jag var fattig student och hade behov av försörjning som ung doktorand. Då blev jag skribent på Nationalencyklopedin som då var nystartad och de behövde ha någon som kunde skriva framförallt om obskyra ting under tidig medeltid, germanfolk och så vidare. Och jag blev tillfrågad, lustigt nog i samband med att jag på klassiska institutionen var en i en festkommitté som höll på att organisera ett tågaparty. Och då var det en professor i grekiska, han heter Jerker Blomqvist. Jag var hemma hos honom, hans fru Karin, och då han satt med i NS råd och frågade då om jag hade lust att skriva någonting för Nationalencyklopedin. Och jag tackade ja till det. Alltså jag hade gärna betalat de här få pengarna jag hade i studiebidrag för att skriva någonting i ett uppslagsverk. Jag var 21 år gammal, jag var fruktansvärt smickrad. Och sen skrev jag varenda artikel de skickade till mig. Och det var ju då inga stora grejer. Det var Ampsivariernas historia på 4 rader och liknande.
Men det måste vara svårt.
Ja, men jag var så oerhört smickrad att jag satte mig in i allt det här. Jag kunde latin, jag kunde lite grekiska, så jag kunde gräva i källorna. Och jag gjorde det på nolltid. Och det var nödvändigt. För Nationalencyklopedins deadlines, de var inte nådiga. Det skulle egentligen levereras igår när man fick det här. Jag hade några dagar på mig ofta att skriva. Och jag tyckte det var så kul att jag satte en ära att skriva där så fort jag kunde. Till en början var det jobbigt, men sen insåg jag att jag har så många tecken på mig. De där adjektiven behöver jag inte egentligen ha. Så jag lär mig alltså skriva snabbt och effektivt. Begränsad text, populärvetenskaplig prosa. Och när man sen kommer fram till bokstäverna H, I, J, K, L, då börjar de stora professorerna, de stora kanonerna, tröttna på de här hårda deadlinesen och begränsat antal tecken. Det är inte lika attraktivt att skriva då. Och då får jag förfrågan om jag kan ta över. Och när vi sen kommer ner till bokstäverna Å, Ä, Ö, då är jag en av Nationalencyklopedins stora skribenter och skriver jättemycket. Jag skriver ihop så mycket att jag får ett helt uppslagsverk gratis att ha som arbetsmaterial. Och sen fortsatte det här med ett nytt uppslagsverk, Bra Böckers Lexikon 2000, och där gjorde jag all historia. Och sen skulle Nationalencyklopedin göras om, och då skrev jag om all historia. Så under några decennier arbetade jag varje dag med att skriva uppslagsboksartiklar. Vilket ju inte är så där jätteintellektuellt stimulerande, för det är bara sammanfattning av existerande kunskap. Men det är en väldigt bra skola för att lära sig skriva. Och det här pressen på att leverera varje dag gjorde mig till en effektiv författare. Och då upptäckte jag att de här lärdomarna, praktiska lärdomar i skrivarkunskap, de kan jag lika väl använda på min egen forskning. Jag kan ta min forskning, göra om det till populärvetenskap eller till en lättbegriplig artikel eller översätta den till engelska eller vad jag nu skulle behöva göra med hjälp av de lärdomarna jag fick när jag skrev för Nationalencyklopedin. Och på den vägen är det.
Vilken post eller vilket ord eller hur man nu säger är du mest stolt över i Nationalencyklopedin?
Oh, det har jag ingen aning om nu längre. Jag kan inte svara på det, för jag har tröskat igenom det där och skrivit det så väldigt många gånger. Det skulle i så fall vara där man inte märker mitt namn. Om du tittar på de historiska kartorna i Nationalencyklopedin, de allra flesta har jag gjort. Inte den grafiska slutgiltiga utformningen, för det är någon som har gjort på någon grafisk formgivarbyrå. Men allt förarbete till kartorna, alltså Indien under medeltid och 1600-tal, Irlands vikingatid, alltså framförallt på bokstaven I var det jättemycket jobb. Allt grävarbete för att få vända gräns korrekt, de gamla städerna korrekta, förändringarna i olika imperiers utbredning, det var ett hästarbete. Och det var ingenting som man kopierade från någon annan karta, utan det var någonting som jag gjorde själv. Och det är jag stolt över.
Men din hastighet är ju på ett sätt enormt. Alltså jag tänkte på det. Det måste ju vara som man... Du är inte bara författare, du är ju professor också, undervisar och allt det. Men det är nästan som att du producerar, vad kan det vara, 2, 3, 4 färdiga boksidor per dag, året runt.
Ja, det är nog något sådant. Och jag är som jag sa arbetsdisciplinerad. Jag går upp 5 varje dag utom helgerna. Sen sitter jag senast 5:45, ofta redan 5:30 framför datorn och jobbar. Och 1,5 timme i stöten är inte ovanligt. Sen så är det dags att göra en frukost och väcka frun och ta hand om det husliga i någon timme. Och sen fortsätter jag. Och det här gör jag oavsett om jag har en massa undervisning eller ska bort på någon föreläsning i Mellansverige och sitta i bilen i 5 timmar, utan jag lägger alltid in den där 1,5 till 2 timmar i början. Och då är jag väldigt effektiv. Om man bara fått en rutin i effektiviteten så kan man hinna med väldigt mycket. Jag bloggar en gång om dagen också. Jag har en historieblogg i Svenska Dagbladet som jag ser till att få iväg några dagar i förväg för säkerhets skull om det skulle strula med tekniken. Och det tar ju också tid. Men ser du bara till att göra exakt den där bloggen vid exakt rätt tidpunkt på dagen, så blir det inte ens stressigt. Då blir det rutin i det. Genom att bygga in sån här tvångsmässiga men effektiva rutiner så får jag gjort väldigt, väldigt mycket. Det jag inte kan göra något åt, det är just det som har med forskningen att göra. Så ibland så tar jag paus ifrån själva skrivandet och börjar gå igenom källor istället. Men det är fortfarande samma tidsmängd, tidsåtgång.
Men hur ser dina kollegor på att du håller den här hastigheten?
I och med att jag jobbar hemma så är det ingen som ser mig. Jag har inrättat en bra bit, halva vårt hem är kontor och magasin och källsamlingsbokhyllor. som jag är beroende av för att kunna utföra mitt jobb. Så jag är ytterst sällan på kontoret på jobbet. Och det är inte så många andra som är heller, för det är små, trånga, trista kontor. Och i och med det så är jag en osynlig forskare. Forskning är ett ensamt arbete i vilket fall som helst. Jag är extra osynlig och ensam just för att jag sitter mitt uppe i arbetsmiljön hemma. Utan vad kollegor ser, det är ju outputen. Det är ju när jag väl levererar. När jag ger ut böcker. Men där har jag... Alltså mitt problem där, det är inte att de skulle vara negativa, utan att de ofta är ointresserade. Den akademiska världen är en ganska liten, småsnål värld. Småsnål inte bara med beröm utan med kommentarer. Det känns ofta som att min läsekrets är utanför akademierna. Det vet jag att det är den inte, men det är inte många i akademierna som kommenterar vad jag håller på att skriva.
Hur har den här vintern varit för dig? Du inledde ju säsongen med en väldigt skarp debattartikel där du skrev att det svenska utbildningsväsendet, det högre utbildningsväsendet var i kris.
Ja, det stämmer. Haveri tror jag är ordet som användes med rätta. Det var en väldigt omtumlande 2 månader som jag har gått igenom just nu. Mycket omtumlande på ett oerhört glädjande sätt. Jag hade förväntat mig att bli hängd, alltså verbalt menat. Jag hade förväntat mig en storm av anklagelser, framförallt från institutionen, universitetet i Lund, men också från svenska kulturetablissemang överhuvudtaget, för att jag var stygg mot alla, stygg mot studentkårer, stygg mot kollegor, stygg mot rektorer. Flytta tillbaka till 1800-talet i mossiga gubbjävel och sånt hade jag förväntat mig att höra. För jag brukar bli oerhört anklagad när jag sticker ut huvudet. Jag har gjort det många gånger. Det här var inte min första debattartikel. Förra året, i början av det året, då stack jag ut huvudet i invandrardebatten. Då fick jag 8600 hatbrev. Många djupt rasistiska. Jag har debatterat alltså fildelningsfrågor med företrädare för Piratpartiet. Då fick jag lämna polisanmälningar för olaga hot. Alltså det brukar alltid hetta till. Icke så nu. Tvärtom, jag fick ta emot hundratals applåderande, närmast devota hyllningsmejl. Folk, framförallt lärare på andra universitet eller på andra institutioner i Lund, som var jätteglada över att jag hade skrivit vad de inte vågade skriva själva. Uttryck som, du har 150% rätt, vad jag är glad att du vågar skriva det här, sånt damp ned, massvis. Jag hade problem att hinna besvara allting. Ofta var det långa redogörelser, alltså nästan mitt livs novell över deras hemska upplevelser, hur de har tvingats att sänka kraven, hotats med uppsägning och de inte gör det lättare. Framförallt kollegor på andra universitet i Sverige, alla universitet och högskolor, inget undantag. Och sen började trilla in på gymnasieskolor, gymnasielärare som berättar samma sak och från högstadiet. Enda undantaget var min egen institution, och det hade jag inte förväntat mig heller, där man säkert såg det här som en dolkstöt i ryggen. Men där var det mest tystnad som gällde, tystnad och desperata försök till försvar. Vad jag tar med mig från den här vintern, det är de här massiva hyllningarna och snabbheten med vilket jag kunde komma ut och saluföra de här åsikterna som många akademiker har haft men inte vågat komma ut med. Någonsin. Det tog bara några dagar sen stod jag och debatterade med statssekreterare i Opinion Live i Sveriges Television. Alltså det var som att trycka på en knapp, en stormflod av intresse. Och det har jag inte varit med om tidigare. Så jag blev riktigt upprymd över den här möjligheten att nå ut. Vad jag däremot inte är klar över, det är hur mycket jag faktiskt påverkade. Att jag fick en jättedebatt är en sak. Och det är jag glad över att jag lyckades med. Och det tror jag var för att jag var mycket konkret. Jag tog upp exempel från min egen situation. Och jag tog inte bara åsikter, jag tog ett antal insikter också. Men jag är inte säker på hur mycket jag verkligen påverkade. När jag går igenom de här mejlen och debattartiklarna och inläggen så hittar jag väldigt många lärare och representanter för facket. Men jag hittar väldigt få politiker. Och det var helst dem jag hade velat se. Vad de jag hade velat dra igång så att man gör något åt det. För vissa punkter i min kritik borde vara lätta att åtgärda. Man kan inte åtgärda bildningsförfall över en dag till en annan. Man kan inte förändra svenska skolväsendet så att det blir bättre för en kanske på 10-20 års sikt. Men man kan förändra resurstilldelningen till universiteten. Man kan se till att det blir att lärarens rättsliga ställning gentemot studentkårer och chefer stärks. Man kan alltså göra en hel del saker på ganska kort tid. Men ingenting där skedde och ingen gick ut och debatterade den punkten från politikers håll. Och det gör mig besviken.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Dick Harrison. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Tror du att studenterna har blivit latare?
Ja, det tror jag absolut, eftersom de invaggas i en känsla av att det är inte så viktigt det där med tentan. Det är inte så viktigt att lära sig det där. Man kan googla fram det. Och det är en lättja som inte har sin grund i universitetsvärlden utan i skolvärlden. Det är ett sätt att hantera studier och skjuta upp det svåra som man sätter igång med mer och mer på grundskolor och gymnasieskola. Eftersom de också har pressen på sig att examinera. Eftersom skolpengen kan innehas av flera olika skolor. Eftersom föräldrar sätter press på lärare. Eftersom rektorer sätter press på lärare. Och då är det så mycket, mycket enklare att låta elever slinka igenom. Att skjuta upp svårigheten. Ja, det är kanske inte så viktigt att kunna det här egentligen, så det väntar vi med. Ja, vi måste ge dem något. Jag kan ta som exempel, min fru jobbade som gymnasielärare i Nybro tidigare. Hon hade en elev som skrev ett arbete om Bermuda-triangeln. Alltså den här fake-triangeln, det här mystiska som ska hända vid Sargassohavet. Att det försvinner flygplan och båtar. Och eleven trodde att det var sant. Alltså det var ungefär som att eleverna hade skrivit att det landade ett UFO igår. Min fru underkände givetvis arbetet och blev så småningom kallad till rektor. Och fick veta att vi måste ge dem här något. De här, det vill säga föräldern och eleven. Och pressades så mycket det bara gick för att godkänna ett arbete. Som var fullständigt vansinnigt. Hon vägrade, men då blev hennes arbetssituation svår. Så svår att hon ett tag senare sa upp sig. Det här är vardagsmat på gymnasieskolor idag. Att det finns press på att släppa igenom. Att det finns press på att sänka kraven. Och när sen de här eleverna blir studenter på universiteten, då har de med sig de förutsättningarna. Att det här ska inte vara svårt. Det här ska vara lustfyllt och kul. Och då abdikerar man liksom ifrån positionen att jag vill lära mig någonting när det blir för jobbigt. då hoppar man hellre av och väljer en enklare kurs. Eller sätter press via studentkåren eller via någon annan på att lärarna ska sänka kraven ytterligare. Och det är sådana krav som jag känner mycket starkt. Jag har fått mycket hårda krav på mig att sänka kraven. Vi måste släppa igenom de här. Det är sämre studenter vi har nu. Vi kan inte ha samma krav som tidigare. Vi måste göra det lättare för dem. Dela ut tentamensfrågor i förväg till exempel. Och det här är då krav som levereras till mig skriftligt. Det här är ingen muntlig uppgift utan det här kan jag citera ur mejl. Eftersom mina chefer tog för givet att det är så man ska göra. Det var alltså inte ens något dilemma utan vi måste göra på det här sättet och det vet väl alla om.
Vad är det värsta du har sett i tentasvar eller hört på föreläsningar i okunskap kring historia?
Ja, var ska jag börja? Ställer jag en fråga, jag kan ju ta några autentiska tentasvar här vid och så får du själv avgöra vilket som låter tokigast. Redogör översiktet för antika Greklands grannländer, kulturerna i medelhavsvärlden. Då har jag fått svar som handlar om Inkariket i Peru, vilket ägde rum 1400 år senare och på en annan kontinent. Men sådana svar kan jag mycket väl få. På frågor om romerska rikets undergång så har jag fått svar som handlar om att det berodde på att Julius Caesar, felstavad sådan, förde krig i Sydafrika. Sydafrika, alltså Kapstaden. Och att detta undergrävde romerska rikets finanser. Eller att andra puniska kriget, alltså Hannibal och elefanterna, Kartago och allt det här, berodde på en invasion från Kongo Kinshasa av Mellaneuropa. Alltså sådana svar låter som de vore påhittade under någon lärares skräckkabinett, men det är autentiska svar från de senaste åren. Mycket vanliga är dock att studenter helt hoppar över frågorna. När jag underkände 2/3 av alla studenter som skrev en tenta förra året, då var det framförallt för att de hade hoppat över och inte svarat på frågor, för de tänkte att det här ser så jobbigt ut att jag testade på omtentan. Och så hoppar man över och jag får underkänna 67%.
Men ibland tänker jag att den stora boven här kanske ändå inte är studenterna. Kanske inte ens politikerna, utan att det här du berättar är en förlängning av en utveckling som börjar inom filosofin, alltså inom humanioran själv på väldigt hög nivå. Och här ska jag ta ett exempel från mitt eget liv. Jag har nämligen pluggat historia. Det var mitt första ämne efter gymnasiet, så det är slutet av 90-talet och läste 1 år. På Stockholms universitet. Jag var väldigt bra på historia i högstadiet och liknar lite dina upplevelser av starka läsupplevelser i barndomen. Och översiktskurserna vi hade, då man på ett ganska linjärt sätt går igenom världshistorien, de gick bra. Men så hade vi fördjupningsuppgifter. Och på ett sätt så var jag inte mogen uppgiften riktigt. Jag var 19 år, så jag var ung och kanske inte hade förmågan till den typen av avancerat tänkande som behövdes. Men det vi lärde oss på de kurserna, det var ifrågasätta allt. Precis allting. Allting kunde och skulle ifrågasättas. Så att när vi gick igenom olika skeenden i historien, i de här fördjupningarna, jag minns speciellt vikingatiden, vilket givetvis inte fick kallas vikingatiden då. Då lärde vi oss inte egentligen faktat om vikingatiden, utan det vi lärde oss var allting som skulle ifrågasättas kring vikingatiden. Och det enda som fanns kvar i slutändan var en ganska politiserad, tycker jag idag, syn på vad vikingatiden var. Vi lärde oss att vikingatåg, det fick man inte skriva, men jag skulle kalla det extern tillägnelse.
Ja, av samhällets merprodukt.
Ja, men ungefär sådana termer. Och på ett sätt så är ju det där intellektuellt hållbart. Men 2 saker skedde mig. Det ena var ju att lusten att lära faktiskt stod, så jag hoppade av. Nummer 2 var att jag fick ett ganska avancerat kritiskt tänkande. Men det var ju som att hela världshistorien löstes upp i mina händer. Allting började vackla och jag insåg att jag inte kunde tro på någonting. Och ibland tänker jag att det är den synen på sanning och kunskap som sedan har fortplantat sig på något sätt i samhällskroppen.
Ja, du har en poäng så tillvida att den typen av idéer, kritiskt tänkande, framförallt från 60-70-talet, sjönk in i lärarhandledningar, kursplaner, läroplaner för grundgymnasieskola som någon sorts intellektuellt överskikt. Det är den inställning man ska ha. Jag kan lägga till en del där. Jag kan lägga till historiebrukstänkande till exempel. Tittar du på vad man ska lära sig idag på gymnasieskolan så är det mycket historiebruk. Hur används historia? Det upplevs ibland som viktigare än vad historia i själva verket är. Och det finns flera olika varianter att betrakta det förflutna och så vidare. Mycket av det här är sånt som jag kallar för flum. Vilket man får tycka vad man vill om. Men mitt problem idag, jag kan givetvis diskutera i de oändliga orsakerna till att studenter är dåliga. Men mitt problem idag det är att jag har svårt att ens hitta studenter som är villiga att anlägga den typen av kritiska perspektiv. Och villiga att diskutera så långt som att vi hamnar där. Utan de har sin förutbestämda mening om att det ska vara kul. Det handlar om att historia är underhållning istället. Missförstå mig inte nu, jag har varit med om sådana här ifrågasättande också. Till exempel, har förintelsen existerat? Jag har haft ett par studenter som har varit helt på det klara med att förintelsen är ett påhitt av en judisk maffia för att förnedra det palestinska folket. Eller för att förnedra det tyska folket, för tyskarna var bra och Hitler skulle ha vunnit kriget. Sådana har jag haft och då använder de poststrukturalism och postmodernism för att argumentera för att de har rätt i någons åsikt också. Men mitt stora problem är att studenter vill att det ska vara kul. Det är snarast inympadet av en lustprincip. De har fått lära sig att det ska vara roligt att lära sig saker. När jag föreläser om antiken eller om 1600-talet, då vill de framförallt ha kungen och krigen. Och de vill veta vad de ska titta på bio eller vad de ska hyra för någon DVD för att det här ska bli spännande. Och då rekommenderar jag Claudius och säger att det här bygger på gamla antika propagandaskrifter. Så ni lär er mycket om propagandan ifall ni tittar på det här, men tro inte på allting. Och sen när jag kommer till 1600-talet vill de gärna veta om Pirates of the Caribbean är någon sorts bra skildring av piratlivet i Västindien, och då säger jag att det är det inte. Men det stämmer. Men alltså det är någon sorts primär underhållningsfascination istället. Det enstaka jag har gjort som har slagit igenom mest bland folk som kontaktar mig, det är när jag var någon sorts historieentertainer med Martin Timell i TV4, alltså Sveriges historia. För det var roligt. Det ska vara kul. Och när det då blir universitetsallvar och jag kommer och säger att på tentan, då är det framförallt de röda trådarna, de processuella förändringarna i samhället. Utveckling av nyodling under högmedeltiden, förändringen som leder fram till industriella revolutionen. När det gäller sådana här komplexa orsakssamband, då tar det stopp. För då är man tvungen att anstränga sig. Om någon kommer fram och säger att ja, men jag tror inte på det här, jag tycker vi ska omvärdera, det här sker alltså en gång på 100, då blir jag faktiskt glad, för då har vi en som är genuint intresserad och då kan vi föra en diskussion kring det och då säger jag, då drar jag gärna upp det här för och emot på tentan. Jättebra. Men det allra vanligaste, 99 fall av 100, är att jag når aldrig så långt. Det ska vara roligt. Så jag säger, visst, du har helt rätt i att det finns någon sorts kritiskt relaterande till det, men lägg till att det finns entertainment-grejen. Mediernas expansion har gjort att det hela ska vara roligt. Och där någonstans tappar man mycket av intresset för det som är svårt. Och historia är svårt. Det är inget lätt ämne, det kräver ansträngning.
Men hur ser vägen framåt då? Eller om man börjar så här... Du har ju fortsatt undervisa. Har studenterna tagit till sig någonting av det här?
Jag hoppas det. Nu ska jag rätta en tenta om 2-3 dagar. Viss bävan. De tenterar i eftermiddag tror jag faktiskt. När vi spelar in det här. Jag kan känna en viss känsla av att man fruktar mig lite grann när jag sticker ut hakan i hela Sverige och säger att jag ställer krav. Så en och annan har säkert pluggat lite extra väl medveten om att den där Dick Harrison, det är en elak jävel som rättar tentor hårt. Och förhoppningsvis blir det bra tentaresultat. Men det är ju, vi har kort minne. Även om de kanske pluggar bättre till min tenta just nu för de är rädda för att bli underkända, så innebär ju inte det att de studenter jag har i höst kommer ihåg vad som diskuterades i Svenska Dagbladet och Expressen ett halvår tidigare. Det är högst osannolikt. Så jag är inom den närmaste framtiden skeptisk. Jag tror att det kommer förmodligen att bli mycket sämre innan det blir bättre. Och det finns så pass många incitament för att göra det lätt att det kommer att dröja länge, åtminstone några år innan vi ser en vändning.
Men tänk om vi lever i en ny tid då, där du bara är otidsenlig i och med att du är så hård?
Otidsenlig genom att tro på bildning, ja, då vill jag verkligen vara mycket otidsenlig. Jag tycker på den punkten att synen på bildning, där var det bättre för. Inte nödvändigtvis rätt bildning för, men synen på kunskapstillägnelse, att man ska veta mycket, att det är positivt att lära sig. Det var för något som hela den bildade borgerligheten och arbetarrörelsen stod upp för som en man, och det var därför vi fick en expansion för högre utbildning. Och det är ett sätt att tänka som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Och i så fall vill jag vrida klockan tillbaka dit.
Kommer du klara det ensam då?
Nej, naturligtvis inte. Det är därför jag är pessimist. Men det är inget skäl till att inte försöka.
Men är det verkligen så att dina kollegor på, säg, institutionen i Lund inte förstår det här?
Jo, jag tror visst att många förstår. Problemet är att de sitter inte i min situation. Många av dem är helt beroende av sina tjänster. De är rädda för att studenter sviker institutionen och går till Malmö högskola eller till Kristianstad eller till Växjö eller Kalmar. Alltså det vimlar av universitet de kan plugga på istället för att stanna i Lund. Och i så fall så sjunker penninginströmningen, då sjunker underlaget för att ta tjänster och då riskerar folk att få sparken. Och för den som sitter och inte har något företag eller en officiell position liknande min vid sidan av, då är det en kris. Då är det risk för arbetslöshet. Akut risk om studenter sviker. Och då är man mån om sitt arbete. Alltså det här är vanliga människor. Och då har man lättare än jag har att kompromissa med verkligheten och sänka kraven.
Men det kan väl inte vara så att du är den enda idealisten?
Nej, men jag är en av få idealister som har råd att vara det. Jag har ett företag vid sidan av som det går bra för. Som jag har anställt min fru i och som genererar gott om extra inkomster. Skulle jag få sparken från Lunds universitet på grund av att vi inte har plats för alla lärare, då skulle jag stå kvar med båda fötterna på jorden och kunna försörja mig. Det kan mina kollegor inte, för de har inga egna företag. Dessutom, jag är en offentlig person. Jag har ganska lätt att få folk att lyssna på mig. Jag har lätt att få in en artikel i Svenska Dagbladet. Jag har lätt att hamna i en tv-soffa. Mina böcker säljer. Alltså jag kan bedriva en opinion och jag har möjlighet att bli hörd. 99% av mina kollegor har inte det. Jag vet det, för de har försökt göra sig hörda, men det är inte lätt för dem att få in en insändare. Det är inte lätt för dem att hamna på DN Debatt eller Svenska Dagbladets brännpunkt. I mitt fall är det enklare, för jag är en sån där kändis. Och då menar jag att då följer det även en skyldighet på mig att ta tillvara på det om jag ser ett missförhållande. Jag kan ge dig många exempel på kollegor som är lika frustrerade som mig och lika orädda idealister som jag är, men som inte kan göra sig hörda. Som har försökt men som får nej. Så jag känner, som jag sa tidigare, jag fick hundratals stödmejl. Många av dem var från sådana som dels inte vågar men vill, och det är sådana som vill men inte får träda ut i offentligheten. För det där hör- och synbara offentliga rummet, det är mindre än vi tror. Vem som helst kan ha en egen blogg och saluföra sina åsikter, men de är så många nu att de drunknar i varandra. Att däremot sitta i en podcast för Expressen eller sitta i Opinion Live på SVT, det är få förunnat.
Varför tror du att du blev en sån person som sökte den här typen av intensiva debatter?
Det gjorde jag inte, jag hamnade där i alla fall. Folk började ringa mig. Jag har lärt mig att föra debatter eftersom jag tackade ja när journalister ringde och ville ha med mig i debatter. Och det rörde sig till en början om helt andra saker. Alltså mycket, mycket enklare, politiskt helt, helt ofarliga saker som har Robin Hood existerat eller liknande. Jag skrev en bok om Robin Hood en gång och då blev det mycket sånt. Alltså synen på det förflutna. Jag blev i början av 2000-talet en person som man gärna vill ha med i tv-soffor som kommentator till dagsaktuella händelser. Vad händer om vi anlägger ett historiskt perspektiv? Nu ska vi ha folkomröstning om EMU. Har vi haft valutaunioner förr? Hur gick då det? Då blev jag den där personen som man ringde. Och jag brukade alltid tacka ja. Eftersom det ger mig en möjlighet att popularisera kunskap. Och jag hade lärt mig att boila ner den där kunskapen till de nödvändiga få sekunderna man har i tv och i radio. Så från att ha varit den där faktanissen som dök upp och svarade på frågor och som kunde ge en snabb förklaring, så började jag användas i debatter också. Det är väldigt kort steg från att ge en historisk synpunkt och ge en dagsaktuell politisk opinion. Och jag gled över mellan de här gränserna ganska mycket. Och till slut så hamnade jag mer i opinionsbildande soffan än i den där kommenterande soffan. Men jag kan inte sätta fingret på när det skedde eller varför. Mer än att för mig var det lika lätt att göra både och.
Men en del av dem, vad ska man säga, offentliga debatterna i spalterna som du har haft, det verkar vara några av de konflikterna som går väldigt långt tillbaka i tiden. Jag vet att du blev intervjuad här och så sa du, ja, det här är en konflikt. Det är från 1985, ja, där den här personen skrattade åt...
Det stämmer. Nu tänker du på min kära ärkefiende Lars Edgren, prefekt på Storskinstitutionen i Lund. Jag tror att det finns få människor som inte har personliga fiender. Jag har en sådan som vi har, jag kan nog lugnt säga, ömsesidigt hatat varandra i decennier. Och det är ingen hemlighet. Det är till och med så att det har varit offentlig medling tillsatt från Lunds universitet, och det har dessutom förekommit. Just nu är situationen den att vi kontaktar alltså inte varandra direkt, utan det går via en buffert som skickar en mejl mellan oss för att det hela ska gå rätt till. Och det är alltså en grund och botten djup personmotsättning. Och sådana finns förmodligen på alla arbetsplatser. Jag kan som exempel säga att den här personen vid ett tillfälle för tidigt 2000-tal, 2001, kommer in på min föreläsning direkt efteråt, så anklagar mig för att vara en ovetenskaplig dålig lärare. Kort tid senare fick jag pris som Lunds universitets främste pedagog. Jag tror inte han har smält än. Och vi har haft hela seminarier där vi har argumenterat gentemot varandra med olika pedagogiska åsikter. Och jag kan dra upp fler sådana här små lokala krig som jag har haft med min nuvarande chef. Och sånt är i den lilla akademiska världen mycket svårt att undvika, eftersom det här är högprofilerade arbetsuppgifter där man sitter och minsta lilla personliga gnista kan byggas ut och ackumuleras.
Men om du skulle vara självkritisk, om vi tar till exempel den senaste tidens debatt, där det finns de som säger, nej men han, Dick Harrison, han är för hård, han är för lättstött, han brusar upp i onödan. Han går till medierna istället för att lösa saker internt. Finns det någonting kring det här du kan vara självkritisk kring?
Jag har svårt att vara självkritisk just på den här senaste punkten. För där rörde det sig om ett problem som jag hade försökt att lösa just internt. Det här med att jag utsätts för hårda påtryckningar att sänka kraven på studenter. Det är någonting jag hade snackat om i månader på min institution. Det är ett problem som har varit uppe. Att jag underkänner 2/3 av studenterna är ett jätteproblem. Och det första jag berättade det för en studierektor, och sen valsar vi igenom det på ett stort lärarmöte. Och det händer ingenting, och så fortsätter jag och så diskuteras det. Och det här går ut och in, och det blir bara hårdare krav hela tiden. Vad gör jag då? Ja, jag går inte till media, jag går till facket. Och så har jag diskussioner med facket i 2-3 omgångar. Och sen så hamnar det hos dekan och personalansvarig på universitetet, och så diskuteras det där. Efter ett halvårs misslyckande så sätter jag mig ner och formulerar en brännpunktartikel i Svenska Dagbladet. Jag hade varit mycket gladare om jag hade kunnat lösa det internt. Men där var det sista halmstrået för att rädda en situation som höll på att bli fullständigt meningslös. Så där har jag svårt att se att jag hade kunnat agera på något annat sätt annat än att kapitulera och sänka kraven. Och det ville jag inte. Och det fick avsedd effekt. Det är ingen lärare idag, ingen representant från universitetet som skickar ett enda mejl till mig om att sänka kraven. Eller kallar in mig på rummet. Förmodligen av rädsla för att jag ska spela in samtalet. Utan där kan jag köra med den stil som jag ska köra med enligt vad som står i min tjänstebeskrivning. Och det kunde jag inte självklart sett göra förra året.
Men det känns ju som du ofta har garden uppe, om man säger så. Skulle det här inte på något sätt kunna hänga ihop med din barndom som du har beskrivit som var väldigt tuff?
Det är möjligt att jag lärde mig ha garden uppe. Lärde mig se problem för vad de var. Lärde mig bli hård. Jag var liten. Det är mycket möjligt. Det får du fråga en psykolog om det är sannolikt. Men det är ju samtidigt väldigt många konflikter som jag väljer att inte ta. Väldigt många saker som jag väljer att göra. Alltså jag har en situation på min arbetsplats som är djupt otrevlig så tillvida att jag inte har några kvalificerade arbetsuppgifter. Nu säger jag det högt ut här, men jag gör i princip samma jobb jämt. Och jag har bett om att få nya arbetsuppgifter. Jag skulle mycket väl kunna sätta igång en stor facklig kampanj för att jag ska få mer undervisning av doktorander till exempel. Alltså, eller förbättra arbetssituationen. Det gör jag inte. Det väljer jag bort. Jag kan ge fler exempel på konflikter som jag väljer bort också. De gånger jag väljer att ta en debatt eller initiera en debatt, då är det något som jag verkligen känner för. Något vi har diskuterat igenom hemma. Något min fru är delaktig i debattklimatet också. Det är ingenting som jag bara skjuter iväg för att jag känner att nu har jag lust att bråka. Det funkar inte så. Jag tror att om alla människor rannsakar sig själva så går man omkring och är sur och irriterad ofta. Och stör sig på saker väldigt ofta. Och de flesta gör ingenting åt det alls. Jag väljer att göra något åt de saker som stör mig mest och där jag känner att det här är värt att ta strid för. Men det är ju långt ifrån alltid som jag irriterar mig på. Jag går omkring och är förbannad över en hel del annat också som jag inte skriver i tidningen.
Men känner du dig orättvis behandlad?
Jag känner mig ofta mycket orättvis behandlad på flera sätt. Och på den punkten tror jag att jag är normal svensk. Jag tror att de flesta går omkring och känner sig väldigt orättvis behandlade. Och jag bråkar inte om de allra flesta gångerna jag känner mig taskigt behandlad. Jag bråkar när jag tycker att det är samhällsrelevant att jag drar upp det här. Jag är inte rädd för att sticka ut hakan eftersom jag tycker det är viktigt.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Dick Harrison. Mailadress till oss det är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter där har vi hashtaggen 60 minuter och så lite om musiken. Det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano. Kevin MacLeod spelade snycket Snowdrop. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.